Det här är P1, Sveriges Radio.
Hjälper eller skälper media i mordutredningen i Skärholmen?
Så ibland känns det som att får man 200 000 klick så det är viktigare än att hur mycket kan det här förstöra?
Norge skakas av medieskandal efter att ha gjort snyft dokumentär om pedofil dömd.
Jag borde i vart fall haft mer information. Jag borde ha satt mig mer in i saken.
SVT lanserar nytt videoflöde. Men hur lyckat är det att försöka kopiera TikTok?
De känner av desperation väldigt snabbt, är min erfarenhet i alla fall.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. En dödsskjutning i en gångtunnel i Skärholmen i Stockholm har fyllt medierna sedan en dryg vecka tillbaka. Det brutala mordet på den 39-åriga pappan Mikael som var på väg till badhuset med sin son har berört och upprört såväl allmänheten som politiker. Rapporteringen har varit därefter, intensiv och massiv. Men går polisers och journalisters jobb hand i hand? Vad händer egentligen när medier går ut med uppgifter som inte är bekräftade? Och kan det rent utav skada polisutredningen?
Jag fick den här förundersökningen i fredags och så började jag se saker i media som rapporterade olika saker. Jag förstod att någon som kunde lite genom utredningen läckte uppgifter helt enkelt.
Ove Jäverfelt, statsåklagaren som vanligtvis huserar i Borås, är den som leder utredningen efter dödsskjutningen i Skärholmen. Sen en vecka tillbaka jobbar Ove Jäverfelt med utredningen och snabbt fick han känslan av att uppgifter sipprat ut i media.
Och det här kan ju sluta med att det ofta är det små marginaler. Och det här kan vara små marginaler som kan göra skillnad då, mellan dels att folk kan påverkas av uppgifter som kommer ut. Så att det är inte alls bra tycker jag.
I tisdags häktades en 17-åring och en 18-åring misstänkta för inblandning i mord.
De här personerna som blev häktade för grovt skyddande av brottsling, där läcktes det ut i uppgifter som jag inte ville skulle komma ut. Och det har varit andra uppgifter som har läckt ut som jag och presstjänsten har funderat, vad är det här då? Vad betyder det här? Har vi inte lämnat rätt uppgifter i det vi kunde lämna uppgifter om?
Har du några exempel på uppgifter som media har rapporterat om som du tycker har varit beklagliga att de har rapporterat om?
Ja, eftersom jag inte riktigt vill bekräfta exakt vad jag har för saker, men jag kan säga att det de påstod, det är de här personerna som blev häktade för grovt skyddande brottsling. Det var inte bra att det kom ut.
Har du noterat uppgifter i media som inte stämmer?
Ja, men några saker jag märkt som inte stämmer. För de har blandat ihop saker, gissat lite grann och kanske fått en information som de inte kunnat bedöma riktigt.
Har det liksom behövt hanteras på något sätt?
Ja, men lite grann. Jag har ju förklarat för polisen att, och de har ju också själva tagit det här, att det får inte läcka mer. Det får inte vara så här, men åklagarkollegor jag pratade med i Stockholm sa att vi är förvånade inte att det läckt tidigare. Där jag kommer från så läcker det väldigt lite. Men här uppe så verkar det vara mer regel än undantag då.
Gångtunneln i Skärholmen där dödsskjutningen skedde har varit välbesökt av medier den senaste veckan.
Klockan är 21. Det här är Aktuellt som ikväll sänder stora delar av sändningen från Skärholmen i Stockholm. I den här gångtunneln framför ögonen på sin son sköts 39-årige Mikael ihjäl.
Ett Aftonbladets uppgifter ska han ha sagt ifrån till ett gäng som de tidigare passerade. När en av personerna tog upp en pistol och sköt honom.
Familjen, hur har ni kunnat liksom bearbeta? Har ni kunnat göra det?
Nej, inte än. Inte än.
Ulf Kristersson, din reaktion över det som har hänt här i Skärholmen?
Att det är så fasansfullt så det knappt går att ta in. En tonårspojke som sedan tidigare är efterlyst av polisen utreds nu för inblandning i mordet på 39-årige Mikael som sköts ihjäl förra veckan i Skärholmen. Det här enligt uppgifter till Aftonbladet. Enligt tidningen så har han haft en roll som utförare i en kriminell gruppering i området och tros nu hålla sig gömd.
Ja, men det är ju ett fall som har engagerat våra läsare och jag tror en väldigt, väldigt stor del av svenska folket.
Mattias Lundell är krimredaktör på Expressen.
Många ser det som ett exempel på att gängvåldet bara fortsätter få orimliga konsekvenser. När en pappa mördas framför ögonen på sin son så är det klart att man ser det som ytterligare en sak som är ännu värre mot vad man är van med.
Men att det skulle ha kommit ut ovanligt mycket uppgifter i det här fallet, det håller han inte riktigt med om.
Jag tror däremot att man kan säga att generellt, ju mer berörande ett fall är, ju tydligare det som hänt slår in i samhällskroppen, ju fler uppgiftslämnare får vi och andra medier. Det blir liksom en ökad angelägenhetsgrad att försöka förklara och förstå vad som har hänt. Och det handlar ju om allting från liksom anhöriga, boende i området, myndighetspersoner och så vidare och så vidare. Alla får liksom upp sitt engagemang och det gör också att det är fler som blir benägna att prata, tipsa och av sig.
Åklagaren i det här fallet tycker att media borde vara mer försiktig med att publicera uppgifter som inte är bekräftade och så att säga inte offentliga för att inte riskera att påverka själva polisutredningen. Vad tänker du om det?
Alltså, vi är ju först och främst lojala mot vårt uppdrag. Vi ska hålla våra läsare informerade och vi ska ta reda på så mycket som vi kan. Så att egentligen i någon mening om det är en uppfattning att det sägs väldigt mycket, ja, då har väl vi ju gjort ett bra jobb då.
Så när det väl kommer till kritan, är det så att media hjälper eller skälper rättsväsendets arbete?
När utredningarna är färdiga och vi kan titta och få ordentlig insyn i dem så kan ju inte jag påminna mig om några direkta exempel på där journalistiken har förstört utredningar. Däremot finns det ju väldigt gott om exempel på motsatsen, att medieuppmärksamhet leder till tips som leder till att personer grips som leder till fällande domar.
Flera krimreportrar jag pratat med i veckan upplever snarare att polismyndigheten blivit allt mer sluten på sistone och att det blir färre uppgifter inifrån utredningar som når allmänheten. En bild som också Mattias Sundell på Expressen har. Tillbaka till statsåklagare Ove Jäverfelt igen.
Jag tycker att man ska försöka samarbeta med media. Jag tycker media har en jätteviktig uppgift. Men så det får inte bli så att vi åklagare eller domare eller poliser inte vill prata med media. Det finns ju liksom ändå ett stort intresse av att media rapporterar saker. Men då vill man ju att de rapporteras som ändå till gang för något sätt.
När något sånt här mord sker som är så uppseendeväckande så finns det väl en ganska naturlig medielogik att vilja berätta om det.
Ja, men media rapporterar jättemycket om brott. Det har ökat med varje år jag läser tidningen så tycker jag det är mer och mer. Det borde ändå finnas en viss etik tycker jag hur man hanterar så man inte förstör. Det kan ju vara så att det här mordet klaras aldrig upp. Så ibland känns det som att får man 200 000 klick så det är viktigare än att man kanske då se till att man lämnar rätt uppgifter och man kanske också tänker ett steg hur mycket kan det här förstöra. För jag menar, jag hoppas ju alla vill att man ska lösa och klara upp mord.
Men är det mediernas fel eller är det polisers fel?
Jag tycker det är bådas. Poliserna som läcker, de begår ju brott hela tiden. De begår oftast dataintrång, de begår sekretessbrott. Och de poliser som är seriösa och jobbar som i det här ärendet så är de lika förbannade som jag är.
Men samtidigt så är det ju kanske inte mediers uppgift att bistå i polisutredningen.
Mm. Nej, men media ska ju granska våra utredningar. Vi gör dåliga jobb och det finns poliser, åklagare och säkert domare också som inte gör så bra jobb. Det är klart media ska granska det här. Det är ju jätteviktigt. Men har det någon funktion? Vad är det egentligen ni ger mer? Är det bara för att jag ska få några mer klick än konkurrenten? Så att, nej men jag tycker jag tycker inte det är någon motsättning egentligen. Ni ska granska vårt jobb, men ni ska inte förstöra.
Sist här hörde vi åklagaren Ove Jäverfelt. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några medienyhetsostron från veckan som gått.
Debattören Bilan Osman, som i flera år granskat och skrivit om den högerextrema miljön, polisanmäler aktivisten Christian Petersson för grovt förtal. Christian Petersson, som skriver för sajten Exakt 24 och driver projektet Förtalsombudsmannen, har i en lång rad inlägg på plattformen X och på sin egen blogg spridit inspelningar och uppgifter om Bilan Osman. Ett av inläggen har 19 miljoner visningar. Christian Petersson har nu i sin tur anmält Bilan Osman för förtal. Det skriver Dagens Nyheter. Skådespelaren Hugh Grant ska få en, citat, enorm summa pengar i en uppgörelse med den brittiska tabloidtidningen The Sun. Tvisten skulle upp i domstol nästa år, men det stoppas nu. Hur mycket pengar det rör sig om är inte känt. Anklagelserna, som är över 10 år gamla, handlar om hur The Sun ska ha använt olagliga metoder när de samlat in information om Hugh Grants privatliv. Bland annat att de brutit sig in i hans hem och avlyssnat hans telefon. Anklagelser som The Sun har tillbakavisat. Expressens chefredaktör Claes Granström överklagar förtalsdomen som föll mot honom i slutet av mars. Tingsrätten fann att uppgifter som Expressen publicerade om en klimataktivist förra året, information om att aktivisten stod åtalad för våldsamt motstånd, var felaktigt vid publiceringen och att detta utgjorde förtal. Granström hävdar i sitt överklagande att uppgiften inte var av så allvarlig beskaffenhet att det kan kallas förtal. Det rapporterar journalisten. Redan tidigare har klimataktivisten överklagat domen, som han vill ska rubriceras som grovt förtal.
I Norge har det under vintern rasat en debatt kring den storsatsande serien Ingen älskar Bamsegutt. NRK-serien skildrar en man med smeknamnet Bamsegutt som sitter fast på Filippinerna och inte har råd att återvända hem. Serien väckte under hösten stor uppståndelse i Norge och ledde till en pengainsamling till förmån för mannen. Men bara 5 dagar efter att den släppts så avpublicerade NRK-serien. Det kom fram att mannen för 30 år sedan blev dömd för sexuella övergrepp mot barn. Att redaktionen läste domarna men valt att utelämna dem. Under vintern har en av de största medieskandalerna det senaste decenniet rullats upp i Norge. Och i förra veckan presenterade NRK sin egen interna utredning om publiceringen och avpubliceringen. Vår reporter Erik Petersson har läst den och tittat närmare på hela skandalen.
Det vi har missat är nettopp det att vi i serien så fortäller vi om övergrepp som huvudpersonen själv har blivit utsatt för. I den kontexten så borde vi också fortalt om disse övergreppen som han var dömt för.
Det här är Marius Lillien, direktör för distriktsdivisionen på NRK och högsta chef för alla NRKs kontor utanför Oslo.
Då kan det också hända att vi måste gjort en helt ny värdering om serien det helt att kunde publiceras, men det är där vi gör den grundläggande fel.
Marius Lillien är en av bara 2 personer som fått varningar i den utredning NRK gjort om publiceringarna. Och vi ska komma tillbaka till honom.
Fördomen kom raskt fram. Det var en oföretygd man på över 60 år som hade rest till Filippinerna och funnit sig ung kärring. All varsellampan blinkar.
Seriens programledare Tore Strömmöj följer den norska mannen kallad Bamsegutt som inte har råd att återvända hem från det slumområde på Filippinerna där han bor med sin fru och sitt barn. Serien fokuserar på kampen mot NAV, det norska socialförsäkringssystemet som Bamsegutt menar vilselett honom och lurat honom på pengar. Men den nästan 4 timmar långa serien handlar om mycket mer än så. Den går även in i detaljer om en trasig barndom, hur Bamse Gutt hamnat på barnhem och där blivit utsatt för sexuella övergrepp.
Den första kraftiga kritiken den kom i avisen Aftenposten. Vår en av deras kommentatorer kom med stark kritik av hvordan bland annat sönnen till Bamse Gutt blev framställd i serien.
En av dem som följt det här allra närmast är Roger Årli Gröndalen, chefredaktör för norska tidningen Journalisten. Serien publicerades på en onsdag. Under helgen, på lördagen, började dyka upp kommentarer på sociala medier om att det fanns en dom där Bamse Gutt fällts för sexuella övergrepp mot barn.
Och det exploderade där på söndag och måndag med en våldsam kritik mot NRK, och söndag kväll bestämde NRK sig för att avpublicera hela serien intill vidare.
Och det går snabbt. Redan söndag kväll beslutar kringkastningschefen Vibeke Fürst Haugen, högsta chef för hela NRK och ansvarig utgivare för allt som sänds i kanalen, att serien ska avpubliceras tills vidare. På onsdagen följande vecka håller hon en presskonferens.
Och då fortalte hon att serien ville förbli avpublicerad, den skulle aldrig visas igen.
Jag vill ge en uforbehållen undskyldning till dem och till de förnärmade i saken från 1991. Och jag skulle ha grepet in.
Efter debatten som följt i Norge har varit spretig och omfattande. Serien blev anmäld till det norska medieetiska systemet PFU av ordföranden för detsamma och fick en snabb behandling där den fälldes på tre punkter. Dels kritiseras den för att inte berätta om domen, men även för hur sonen framställs. Och för att seriens programledare i allt för hög grad ställt sig på Bamse Gutts sida i dokumentären. PFU slår ner på det faktum att Tore Strömmöj i serien hjälpte Bamse Gutts fru att fylla i blanketter för att få uppehållstillstånd i Norge. Men huvudfokus i debatten har varit på den utelämnade domen och programledaren.
Hela serien är ju byggd upp runt att det är Tore Strömmöj som tar saken. Nu reiser Tore Strömmöj till Filippiner. Tore Strömmöj pröver att hjälpa honom. Så hela serien är ju väldigt personlig. Och då när kritiken kommer så är det ju de pekar ju väldigt på att detta här är Tore Strömmöj gjort fel. Och det kan man ju kanske säga, men det är inte en liten NRK-produktion. Det är väldigt många människor involverat, så detta är det en skurk här så är det NRK och inte Tore Strömmöj.
Det här är beslut som till syvende och sist fattats över huvudet på honom.
Ja.
Ja, Tore Strömmöj är en av Norges mest kända journalister och verkar i gränslandet mellan underhållning och grävande journalistik.
Han är folkets man.
Gör er beredda nu på en väldigt norsk beskrivning.
Han ruslar runt i hettegenser och med trillekofoten sin. Och han är väldigt lite snobbet.
Det betyder alltså att han strosar runt med sin rullväska och huvtröja och inte alls är snobbig.
Ja, man måste nästan se Tore Strömmöj för att följa han.
Jag ska väl ner och pröva att förstå.
Tore Strömmöj har uttalat sig ett par gånger efter debatten och då sagt att det inte var han som fattade besluten, men att han i alla fall där och då tyckte att de var rimliga. Så här sa han i soffprogrammet Else i februari i år.
Jag var enig i den vetaket.
Men menar du det?
Ja.
Fordi skjønte väl att detta kom til å komme opp?
Ja, men det har ikke noe, jeg hadde ikke noe med det. Jeg hadde ikke noe vurdering av det, det har ikke jeg gjort.
Trots att redaktionen jobbat med serien i flera år så kom informationen om att Bamse Gutt var dömd för sexuella övergrepp bara en knapp månad innan serien sändes. Domen var nästan 30 år gammal och villkorlig. Enligt experter som tittat på den i efterhand för NRKs räkning skulle samma gärningar idag dock sannolikt leda till fängelsestraff.
Så det är allvarliga övergrepp.
Tillbaka till Marius Lillien, direktör för distriktsdivisionen på NRK. Förra helgen presenterade NRK alltså en intern rapport där nästan 60 personer djupintervjuats för att gå till botten med vad det var som gick fel. När redaktionen fick kännedom om domarna hölls flera krismöten och flera högt uppsatta chefer blev indragna i beslutet. Argumentet för att inte ta med domen i serien var att den var över 30 år gammal och inte hade lett till fängelse. Dessutom visste Bamseguds fru och son inte om den.
Jag borde i vart fall haft mer information, jag borde ha satt mig mer in i saken. Men det handlar ju om att jag fick en redogörelse som jag syns var, alltså, det var goda värderingar och framstå som goda värderingar och inte minst goda åsikter med den värderingen, men det visade sig ju att den var grundläggande fel.
Marius Lillien menar att de gjorde en grundläggande felbedömning och att de underskattade trycket på information.
Och inte minst med att informationen spreds i sociala medier och sällan på en annan måte än den gör i redaktionella medier. Så det är alltså en del av hela denna kontexten. Då.
Rapporten pekar bland annat ut att man inte följt ansvarskedjan. På NRK är högsta chefen Vibeke Fürsthaugen ansvarig utgivare för allt innehåll. Men Marius Lillien, som var högsta chef under henne, blev bara informerad om domarna och diskussionerna kring den. Han satte sig inte in djupare och framförallt informerade han inte sin chef, Vibeke Fürsthaugen. Det var bland annat det här som ledde till att hon inte hade sett serien innan den publicerades. Och Marius Lillien menar att det här är en av de största medieskandalerna i Norge de senaste 10 åren.
De sista dröje 10 åren så är det 3-4 saker av denna karaktären som har fått denna typ av uppmärksamhet i Norge. Så jag tror det vill vara en referenssak för framtiden.
När rapporten presenterades på grävkonferensen Skop förra helgen så gjorde arrangören, Stiftelsen för en kritisk och undersökande presse, något av en kupp. Tillbaka till Roger Årli Gröndalen som var på plats.
Det var varslet på länge sedan att det skulle vara en stor bamsegutt uppvask på Skop. Men de ville inte fortälla vem som skulle komma. Vi har ju ringt alla för att pröva att finna ut vem som skulle dyka upp där. Men vi hade inte gettet att det skulle vara två av de som då Bamsegutt blev dömt för att göra övergrepp mot som ville vara där.
Precis innan NRKs höga chefer skulle inta scenen kom två av de personer som Bamsegutt utsatt för sexuella övergrepp ut på scenen för att berätta sin historia.
Det var så tydligt att de gick in på kringkastningschefen och stod på samma scen som dem och höra dem fortälla historien.
Även om Roger Årli Gröndalen tycker att serien aldrig borde ha publicerats i det skick den var, så tycker han också att det är olyckligt att den nu är helt borttagen.
Journalistik, dålig journalistik i utgångspunktet bör vara tillgänglig, det bör vara öppenhet om alla tabbene vi i medierna också gör. Och så är det ju något med historien vidare också. Då. Detta här har skett. Den erfaringen från denna serien kan vara viktig om 5 år, 10 år, 25 år. Men jag fryktar ju nu att om 25 år så är ju allt borta. Bortsett från någon artiklar på någon nettaviser som berättar att NRK har gjort något dumt för länge sedan.
Det känns ofta som att svenska mediehus trevar i blindo när de försöker locka till sig de svårflörtade unga nyhetskonsumenterna. Generation Z har blivit en slags helig graal. TikTok och Instagrams skräddarsydda och interaktiva flöden, ja, de har de ju fått med sig med modersmjölken. Och fler uppger att det är där de vill ta del av nyheter, inte på själva nyhetssajterna. På SVT Play försöker man knäcka nöten genom ett betatest. Men är svaret på gåtan verkligen att göra om sig till TikToks avbild? Reporter här är Fanny Hedenmo.
Det har dykt upp något nytt på SVT Play. En ny kolumn på appen som jag inte känner igen. Mixade nyheter står det. Och så en uppmaning. Börja swipa.
Ditt bajs kan ge sjuka patienter livskvalitet. Det är ledorden i Region Hallands kampanj där de nu söker nya bajsdonatorer. Det här
är videorna är korta och flödet är förvillande likt det på Instagram eller TikTok. Tummen jobbar nerifrån och upp.
Här tänder kvinnan eld i butiken. Elden sprider sig snabbt och butiken kommer att brinna ner till grunden.
Sommaren har anlänt rekordtidigt till Sverige.
Jag heter Erika Lassell och jag är videochef på SVT Nyheter.
Det här nya vertikala videoflödet, säger Erika, är ett experiment sedan i februari och har än så länge bara rullats ut till iPhone-användare.
Vi har inspirerats av den unga målgruppens användarmönster och preferenser när de konsumerar video på mobilen. Att det är vertikalt, att det är profildrivet, det är kort, man har möjlighet att interagera och det är lätt och snabbt att navigera från ett klipp till ett annat. Och just det här med att kunna lajka är ju någonting man är van vid från många av sina andra flöden.
Ja, där, i nedre högerkant av videon, finns till och med ett hjärta. Jag kan lajka videon. Hur många gånger som helst visar det sig.
I det här experimentet så kan man lajka vissa klipp, men vi kan också stänga av den funktionen. För det är inte riktigt applicerbart på alla typer av nyhetsklipp.
Det är tydligt att den svårflörtade unga mediekonsumenten jäckar svenska mediehus. Analysföretaget Ungdomsbarometern, som bland annat undersöker ungas medievanor, konstaterar i sin senaste studie att video har gått om text som föredragen nyhetsform för unga. Och att appar som TikTok och Instagram växer på bekostnad av svenska nyhetssajter. TikTok växer absolut mest. Hälften av alla gymnasieungdomar säger idag att de regelbundet tar del av nyheter därifrån.
Det här är ju en utmaning för alla mediehus. Och då skulle jag säga att liksom SVT Nyheter, vi har ju en sociala mediestrategi som säger att vi ska vara på sociala medier, men primärt för att så här, öka kännedomen om SVT Nyheter och vår journalistik. Men målet är att locka dem till våra plattformar, nu eller på sikt. Och vem vet, kanske är det så när vi väl lyckas locka över dem till oss att de är mer benägna att komma tillbaka till oss om de också upptäcker att vi har en tilltal om form och innehåll som de gillar. Eller så visar det sig att nej, de vill ha något helt annat än vad de har i sina flöden. Det återstår att se.
Nej, ingen verkar riktigt veta. Och den här frågan konstaterade Aftonbladets biträdande redaktionschef Martin Schori i en krönika i Dagens Media i veckan. Den borde skrämma alla mediechefer. Frågan är ju hur man som svensk nyhetssajt ska konkurrera med världens mest avancerade algoritmer. Och om inte det hela riskerar att bara bli en blek kopia av originalet. Ja, lite pinsamt helt enkelt.
Ja, men det finns väl några fällor.
Lina Törnqvist är videochef på Aftonbladet.
Jag tycker att den här liksom, unga målgruppen, de är ju väldigt känsliga för när de märker att nu vill vi nå unga. Då backar de ju direkt. De känner av desperation väldigt snabbt, är min erfarenhet i alla fall.
För några veckor sedan rullade Aftonbladet också ut sitt vertikala videoflöde på appen. Och principen är likadan som hos SVT. Det är klipp som redan är gjorda för sociala medier som hamnar i snurran. Hur har det funkat då? Har ni någon känsla för hur om det går hem?
Jag har faktiskt varit förvånad över att det har funkat så pass bra. Sen är ju en utmaning i att, som jag sa, vi har den delvis för att vi tror att det är en produkt som passar unga. Men den finns också på Aftonbladets etta. Och finns inte de unga på Aftonbladets etta så finns de inte heller i snurran.
Om det är samma innehåll på TikTok från SVT som det är i svepspelaren i SVT Play, varför skulle de unga gå till SVT Play för att ta del av det och inte bara fortsätta ta del av det från TikTok? Förstår du hur jag tänker? Erika Lassell på SVT igen.
Jag förstår hur du tänker och jag tror inte nödvändigtvis att det är den långsiktiga lösningen. Nu handlar det om att se, finns det ett värde? Kommer målgruppen tillbaka? Blir de lojala det här erbjudandet? Och i så fall låt oss testa olika typer av innehåll och se vad de vill ha i den här swipe-spela-kontexten.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent, det var Erik Petersson. Och ljudet skötte Viktor Persson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.